Podplay.
Men hallå på er hockeyvänner, det är en ny vecka, ett nytt hockeypulsavsnitt. Jag tror att det är det 95:e i ordningen om jag inte är ute och cyklar. Och idag är jag väldigt glad för att jag får välkomna backbjässen, den tidigare NHL-spelaren och landslagsspelaren Mattias Nordström till podden. Varmt välkommen.
Tack Adam, kul att vara med. Ja, det var ju en fin inledning.
Ja, jag låg faktiskt och tänkte på det här avsnittet igår kväll. Mm. Och sen funderade jag över Mattias Nordström. Är han lika frekvent i Viaplays studio som tidigare? Nu ser inte jag alla sändningar. Men har det blivit mindre av den varan?
Ja, det har blivit lite mindre av den varan för min del. Och det är väl först och främst på grund av civilt jobb, om man säger som jag kallar det. För med Viaplay och de sändningarna har alltid varit för mig rent, om man säger, kul att ha den kontakten med sporten fortfarande, för att gå in och nörda kring en match, prata hockey, och sen släpper man ju den matchen direkt där. Så att det har väl varit mer att vi har haft ett handskak och jag har sagt att hör av med er om det är intressant att jag är med, och så kollar jag mitt schema och sen så kör vi. Så att det har varit mindre faktiskt de sista 4,5 åren. Lite mindre hockeysändningar.
Och det kanske beror på att du har klivit in här i Saltsjö-Dunäs Marina som vi faktiskt sitter vid också. Otroligt vackert vinterlandskap runt oss. Kan du berätta lite mer om det här civila jobbet?
Ja, det faktiskt är jag inte kvar längre idag. Utan avslutade det nu för nästan ett år sedan i samband med båtmässan som går av stapeln i Stockholmsmässan här varje år.
Men du har en given plats här ändå. Kan
ja,
säga.
Det är goda vänner. Och det här var ett drömjobb för mig. Kanske innan att hockeyn var ett drömjobb. Så att jag spenderade somrarna på den svenska västkusten där min mamma är ifrån. Och stort båtintresse. Så att det var allt jag gjorde då. Det var fiska, ro och det var mycket segling. Och då tänkte jag alltid när jag var liten att världens bästa jobb måste vara att få jobba med båtar. Gå på arbetsmiljön, och jag älskar produkten båtar. Om det är nu motorbåt, segelbåt, spelar ingen roll. Så att då var det också en sån här barndomsdröm som hängde med hela vägen nu som för 5 år sedan då jag fick möjligheten att jobba med båtar. Och det var båtförsäljning, nytt, begagnat och hjälpa till med servicen kring båtar. Så att det är där vi sitter nu, mitt gamla kontor som är ett stenkast från bryggorna där vi hade båtarna till salu. Så att arbetsmiljön var precis så bra som jag hade drömt om.
Varför lämnar man då drömjobbet?
Ja, det var väl, om man säger, därför som allting skämtsamt brukar man säga, om du ska, någonting som har varit en passion och en hobby, det här med båtlivet, när det blir ett jobb, då kommer det med så många andra delar där det blir, man dödar hobbyn lite och intresset och glöden för att man är runt det och jobbar med det precis varje dag. Och jag sa det, jag ska ge det här 3 år, driva den här verksamheten och lite försöka leva den drömmen, men det blev nästan 5 år. Så att ångrar inte alls att jag prövade på det, men jag har inte heller ångrat att jag lämnar.
Vad har du vandrat vidare till då?
Jag har tyvärr vandrat vidare in i ett coronastopp lite. Jag skulle, när vi pratade om det med Viaplay-sändningarna, vi skulle gjort hockey-VM i Schweiz i våras, och sen skulle jag gjort NHL-hockeyn fram till midsommar. Allt det blev ju nedstängt, så att det blev ingen hockey under hela våren, och hösten har varit väldigt sparsamt. Så att just nu faktiskt första gången sedan jag slutade som aktiv spelare för 12 år sedan så har jag haft ett avbrott, om man säger, och inte gjort någonting, utan jag började faktiskt jobba direkt den sommaren jag kom hem. Hoppar jag på ett företag och har jobbat sedan dess. Så det har varit lite nyttigt för mig ändå att nu när man snart om ett år fyller 50, litet kliv tillbaka och blicka framåt och se vad blir det framöver. Och Jag kan inte säga att jag blivit klokare på det här året. Det har inte kommit att nu vet jag precis vad jag ska göra. Men det har varit nyttigt för mig i alla fall.
Men hur är det att ta ett break när man, i alla fall som jag upplever det, är lite av en mångsysslare?
Ja, det är svårt, men det är väl kanske lite det. När man är kanske, jag instämmer att jag är mångsysslare, och ibland kan man bli väldigt splittrad. Man vill göra så många saker samtidigt, och det upptäcker och borde ha lärt mig från hockeyn att när man gör många saker samtidigt så tycker jag ju man gör många saker mindre bra. Utan ska man göra någonting och verkligen göra det bra, då blir det den satsningen, en heltidssatsning. Så det är väl lite det jag tittar på nu, att få gå in i någonting där man tar bort lite sidoprojekt, som det ofta blir för mig.
Då är man ju nyfiken på vilka uppslag du jobbar med just nu.
Ja, jag har inget konkret som jag kan säga att nu är det precis där. Det är mycket, jag har ju lite medvetet hållit mig borta från hockeyn i ett par år nu. Efter att varit inne i det ganska mycket efter avslutad karriär med både AIK och AIKs styrelse, och jag var med i internationella ishockeyförbundet, och jag var med som assisterande tränare OS i Vancouver. Så att mycket av sådana möjligheter som egentligen var för bra för att tacka nej till, men nu känner jag väl efter att ha varit borta ganska mycket från hockeyn, om det kanske är att man ska in i sporten igen. Samtidigt finns det mycket andra saker. Om man tittar livet som
är roligt
utanför.
Ja, men när man har varit ifrån ishockeyns värld under så många år, vad är det för typ av roll som i så fall skulle attrahera dig?
Ja, det är svårt, för jag säger till alla att hockeyn, precis som alla sporter, utvecklas hela tiden, så att man kan inte vara borta för länge. Antingen blir man kommer från långt bort från sporten, att man inte har fingret på pulsen. Samtidigt så är det ibland, tycker jag, att för att blicka framåt som också titta bak och ta en paus, att man inte bara hänger med vad alla andra gör, om man pratar hockeyns utveckling när det gäller allt från seniorhockey till hockeygym. Man, så fort man ser en framgångssaga någonstans i en klubb eller med ett hockeygymnasium, så är man snabb att kopiera. Det där ska vi också göra, för det attraherar spelare. Och ibland kan det vara bra om man kliver från sporten, kanske komma tillbaka med ett, vad ska jag säga, nygammalt perspektiv och se att okej, okay, inte för att det bara åldern säger att det var bättre förr, för den personen vill jag inte bli, men att
plocka
man,
beståndsdelar från
det,
olika,
precis
där
man gör
eror.
Olika eror för att se vart sporten är på väg och vad man själv kanske kan bidra med eller inte.
Var det så att AIK-ledningen ringde och frågade dig, ska du inte kliva in som sportchef här då? Nu är det Kristoffer Malm som kliver in i den rollen. Men de var inte intresserade av att ta in dig.
Nej, jag gjorde väl klart för några år sedan också, när jag avslutade jobbet med AIK styrelse, att just nu där jag står i livet, så jag har full respekt för det jag vet också utifrån och sett den tiden som måste läggas av en sportchef. Och då har jag sagt till alla att kompetens slår aldrig passion. Och det är det jag tycker är så kul med när man kommer in och tar det här jobbet. Då måste man förstå att det är timmar. Och det är 7 dagar i veckan. Du ska hinna se dina junior- och ungdomslag. Du ska följa ditt A-lag. Du ska rekrytera. Du ska vara nåbar. Matcher på helger. Och jag sa att jag har en passion för hockey, men jag är inte där tidsmässigt. Jag är beredd att lägga den mängden tid, och då är jag fel person. Så att jag strök mig själv från listan.
Okej. Okay. Jag läste en intervju med dig, jag tror det var LA Insiders, några år efter att du la av. Och då pratade de om att det kanske kunde bli en karriär där du utbildar framtidens ishockeyspelare. Är det någonting som skulle locka?
Ja, det är väl den fortfarande idag nu, om man säger nu 12 år sedan, som fortfarande locka mig med sporten. All respekt för tränare på elitnivå och sportchefer sätter ihop lag och värvar och kontraktskrivande. Men för mig är det spelarutvecklingen som jag tänker på. Det är den jag brinner för och tycker är den roliga delen, när man kan nummer ett ett lag, vad man kan göra tillsammans som grupp, men också den individuella utvecklingen som jag tycker kan ibland blivit för stor fokus på idag. Att man ska bara presentera individuella utvecklingsplaner och laget får spela en sekundär roll. Jag skulle vilja, om jag jobbar med det, vända på det tillbaka till att individen gör laget bättre, och det är laget där kommer göra individen åt andra hållet till en bra spelare.
Varför tror du att vi har fått se den utvecklingen? För det, jag håller med dig till 100%. Det har blivit väldigt individfokus de senaste åren.
Ja, det är ju, det är en konkurrens. Allting från när man går tidigare fokus på individen från NHL-draften spelar in, att det är en individ som draftas. Det är inte ett lag som får uppmärksamhet där borta i NHL. När du då, de här spelarna som man ser potential i, när de ska värvas till hockeygymnasium, då är det permen med din individuella utvecklingsplan. Så att det har ju blivit ett sätt att konkurrera om att få till sig de bästa spelarna, att man säger vi kan göra det ännu bättre. Men laget då? Jo, men det är ju två sätt att se på det. Att antingen har man väldigt massa bra individer, då kommer du få ett bra lag. Men då gäller det att ha med den mentala grejen att inte laget är sekundärt till individens utveckling. Och det är väl där jag tycker att många gånger när man har sån stor fokus på individen så lider laget av det.
Samtidigt som du är inne lite på där, så stärker man individerna så kanske det renderar i ett mer starkt och bättre lag i slutändan.
Så är det, precis så är det. Men det gäller att man förstår, jag har haft förmånen att haft många bra tränare i min karriär, men de bästa tränarna jag haft, det har varit mina egna lagkamrater. Ofta spelare eller alltid som har är bättre än mig. Att jag har fått tävla med dem på träningar, se hur de allting från skjuter till de åker skridskor, hur de tävlar, som har gjort mig till en bättre spelare. Det har varit en förmån. Men allt med det har ju varit för att göra laget bättre. Inte för att bara jag ska utvecklas och vidare till ett nytt ställe, utan den fick jag framförallt lära mig när jag kom till New York Rangers med 93 då, med ett väldigt duktigt hockeylag, mycket duktiga spelare, som jag tänkt på efteråt att vad jag lärde mig av att få träna och tävla mot de spelarna varje dag, det gjorde mig till en bättre hockeyspelare.
Ja, hur var det att flytta över och direkt liksom under Mark Messier, den ultimata ledaren, kanske var under hans vingar och så få se honom dagligen? Det måste ha varit så utvecklande för en sån ung kille som du var då.
Det är det, och självklart med Mark Messier och den ledaren han var, men listan kan göra så mycket längre med New York Rangers. Jag kommer ihåg framförallt två spelare som jag försökte bara hålla jämna steg med på träningarna när det gällde skridskoåkningen, var Brian Leach och Sergei Nemchinov. De absolut två bästa skridskoåkarna i det laget. Och vi hade ju mycket på träningarna som avslutades med ren skridskoåkning utan puck då. Och det, där de studerade och försökte ta rygg på, och ett fåtal tillfällen hann jag väl före dem. Men just sådana spelare. Och andra jag lärde mig när jag kom in där var ju de äldre backarna som fanns där. När jag kom in som 21-åring så fanns det några riktigt gamla hockeygubbar, 35-åringar med Kevin Lowe och Jay Wells, Doug Lidster. Min roll var ju att ta deras platser, och det var samtidigt de tre som hjälpte mig mer än någon annan, försökte få mig att förstå hur ligan fungerar, gav mig små tips på isen, gav mig tips utanför.
Trots att ni slog som samma jobb.
Ja, och det lärde jag mig kanske mest av att, och varför gjorde de det då? Därför jag skulle ju ta deras jobb. Därför de förstod att ju bättre jag är, ju mer pushar jag dem och ju större chans har det här laget att bli bra. Och det är en sån insikt som är svår som 21-åring, när man nästan sitter och hoppas att någon av dem ska ha en dålig match så att jag får chansen nästa kväll. Men lärde mig snabbt att den inställningen istället, att hjälp dem som jagar det och komma närmare dig, för då betyder det att du måste öka ditt tempo. Och det är, där är ju skillnaden mellan mästarlag och lag som står still eller går bakåt i utvecklingen.
Ja, då är vi klar med försnacket här. Och jag tror att vi kommer kunna vandra in på det senaste resonemanget rätt mycket också under det här podcastavsnittet. Men nu är det, som trogna lyssnare vet, maxpulssegmentet som ska inledas med snabbfrågor och fördomar. Och vi börjar med bästa spelaren du delat omklädningsrum med.
Brian Leach.
En okänd talang.
Ja, där får vi definiera talang. Vad du menar med det?
Ja, det är fritt att tolka.
Ja, det är fritt att tolka. Ja. Min matlagning när det kommer till pasta.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Ja, men det måste vara samma svar. Bästa köp. Jag köpte en motorcykel när jag bodde i Los Angeles. Och det var en dröm också när jag var liten, att en Harley Davidson som jag hade byggt som kanske 10-åring i modell och målat, så att den var silver och vit och vita däcksidor, och den drömmen kunde jag förverkliga att köpa den motorcykeln när vi bodde i Los Angeles. Men det var ett sånt dåligt köp också, för att det blev så begränsad användning av det, och sen fick vi förbud för laget att köra det.
Okej, okay. Det skrevs in i kontrakten alltså.
Ja, eller till och från träningar. Om man smög iväg på fritiden så kunde man göra. Men det kändes ju inte den där du ville ringa och säga att jag har vurpat med hojen. Så att det var både mitt bästa och sämsta köp, tror jag, den motorcykeln.
Du uppnådde en dröm men du fick inte använda den. Så
nej,
det var lite tudigt.
Det var tudigt, det var det jag menade. Att jag fick uppfylla drömmen, men den blev inte så bra.
Hur känner du för fördomarna nu då som jag har skissat fram om dig?
Ja, men de kan nog stämma rätt bra om du har läst på.
Du är med i den berömda 500 kilos klubben. Personer som har tagit det i marklyft, benböj och bänkpress.
Ja, är det en fördom? Ja, men det är väl en positiv fördom.
Ja, men stämmer den? Har du kommit upp i 500 kilo när man lägger ihop de tre styrkeövningarna?
Får vi använda matematik
för att räkna här. Du får berätta vad du har tagit i varje del också.
Nej, men det beror ju på, alltså knäböjen är ju en speciell, och jag räknar ju den djupa när man går ner. Mm. Så att där, och där vet jag, där tar jag 185 kilo i en djup knäböj. Mm. Bänken har jag nått till 140. Marklyften är ju där vi hade egentligen inga test på det, men jag har ju...
Var det frivändningar ni körde?
Vi körde ju frivändningar utan stöt då. Men okay. Jag har marklyft över 220 kilo i alla fall. Så att
men då är det uppe.
Ja, det är så att det över 500, men det är inte, jag har aldrig gjort det, om man säger, egentligen ska man göra den förmiddagen eller det passet. Och där hade vi aldrig de testerna. Marklyft var någonting jag tränade lite sent i karriären, utan och tycker det är en fantastiskt bra övning, men frivändningar var vågar.
Du, djupa benböj. Mm. Det känns som att det finns två läger där, i att vissa menar att det är bara det som räknas, som du är inne på, medan andra menar att, ja, men det finns en position vid 90 grader ungefär där man kan säga att det här är ändå en korrekt benböj.
Ja, ja, beroende för vad man ska utveckla lite där.
Exakt.
Så att,
men varför förespråkar du det djupa benböjet?
Nej, men för mig var det en lättare måttstock, därför man ser, som vi brukar kalla det, sugagropen, när man gick ner förbi där, att komma upp i den, det är ju det som är utmaningen. För att den där sista sträckningen upp, det grejer man ju 9 av 10 gånger, utan det var att ha den där styrkan med kombination av accelerera i botten upp ur sugarhålet, tyckte jag gjorde det. För mig personligen var det när vi lyfte mycket knäböj, där kunde man inom 2,5-5 kilo var man stod månad till månad, medan den här halva kunde man, tycker jag, var lite mer godtycklig. Vad var 90 grader? Var det 90 grader ner till en bänk, eller var det 90 grader i knäleden? Och kunde bromsas där, tyckte jag, bara någon centimeter tidigare, så var det 10 kilo till. Och 10 kilo mindre om man råkade gå för djupt. Så att den var så godtycklig i test, medan en djup var bara att går du förbi sugargropen ska du upp igen. Och där var det de som var starka, de var bara starka där.
Som jag nämnde i introt, du var ju en bjässe. Kan du uppskatta hur mycket tid du lagt i gymmet under din aktiva spelarkarriär?
Nej, det är svårt att uppskatta mycket. För mig fyllde ju faktiskt gymmet två funktioner som jag kanske tänkt på mer efter jag lagt av. Att gymmet var för mig min stora idrottspsykolog. Att ibland så var det ju, nummer ett var ju fokus på de övningarna och kvaliteten du gjorde. Men ibland var tiden att veta att jag är i gymmet när ingen annan är det. Så jag kommer, även om övningarna ibland inte var bästa kvalitet, så var det tiden in. Fick den där mentala att jag kommer vara lite starkare, lite snabbare i hörnerna. Framförallt som en stor spelare så kopplade jag alltid då styrka, explosiv styrka med att jag var tvungen att vara kvick mot de motståndare jag hade. Så det handlade inte om att vara stark för en brottningsmatch, utan det var stark för att vara stor och kunna vara explosiv. Så att den fyllde två funktioner. Den här gymtiden vet att jag lägger vad jag trodde. Mer tid än både medspelare och motspelare försökte jag uppnå. Sen ska man alltid ha det här i bakhuvudet som jag fick tidigt i karriären. Precis som när du tror att du tränar mest, så finns det ju någonstans som tränar mer och hårdare.
Var det så du försökte resonera, att du ville tävla i alla områden utanför själva hockeyn också för att... förbättra dina chanser att få vara kvar i NHL och ta den där tröjan?
För mig, tidigt så pratar man om det här med talangen. Alltså en spelförståelse, blick för spelet, en talang med boll, puck. Som där jag kände att jag låg många gånger en bit efter mina medspelare och motspelare. Men när det väcktes den här att ja, men om vi ska åka... mellan blå linjerna, vem kommer först? Det var någonting jag rent kunde påverka med insatsen i gymmet. Jag jobbade lika mycket med att jonglera och dribbla med träkulor och blypuckar för att försöka få igång handleder och intränad bollkänsla och spelförståelse är också någonting man kan träna och lära sig till. Men för mig var ju den här, den fysiska biten kunde jag direkt omvandla till uthållighetsträning, styrketräning kunde jag omvandla direkt på isen. Jag kände att jag blir starkare, jag blir snabbare, jag är uthålligare.
Men det kan man väl ändå säga är en talang eller en förmåga att kunna läsa av sina egna styrkor och brister. Tycker jag i alla fall.
Ja, absolut. Det är som alla, man säger, man ska ju alla jobba på sina brister, men du måste också jobba på det som gör att du står ut på något sätt. Och för mig var det ju den delen, en fysisk förberedelse som gjorde att jag många gånger fick kanske möjligheter att spela i situationer för att man orkade, man återhämtade sig snabbt och man orkade helt enkelt.
Du, under din NHL-karriär, vilket är det värsta fysmonstret du har sett?
Oj, det fanns många, alltså även om man tittar tillbaka 93-94, när man säger att hockeyn har ändå gått i en utveckling där vi är fler vältränade atleter idag än vad det var då. Men det fanns också, den som sticker ut var väl i New York Rangers med Sergej Nemchinov, som var brutal när det gällde, vi hade de här cykel, Wingate-testerna, VO2, benstyrka. Inte så imponerande kanske överkroppsstyrka, utan han var ju riktigt den här ryska sovjetiska skolan där det var från armhålorna neråt till knäskålarna, så var det, ja, han var extremt vältränad.
Du föredrar espresso före en vanlig slät kopp kaffe. För smaken, ja, men även för att du gillar att hålla i små koppar.
Ja, den där fördomen är... Vet jag, det där var dålig okay, det var, research.
Okej, okay. Svårt att researcha sig fram till det där också. Ja, det är bara ren magkänsla.
Ja, magkänsla. Nej, utan jag är... Även under alla år där borta i USA där det var svårare att få tag på en riktigt bra kopp bryggkaffe, så föredrog jag även deras dåliga bryggkaffe många gånger för en espresso.
Var det så att du importerade svenskt kaffe och kanske svenskt snus också?
Ja, det gjorde jag absolut. Och när det var både besökare, framförallt kaffet då, så var det speciellt. Hur man rostar, lite olika. Det amerikanska kaffet tenderar många gånger att vara ganska blaskigt.
Folk tror, på grund av din NHL-karriär, spelstil och hydda, att du förespråkar slagsmål i svensk hockey. Men i själva verket vill du aldrig se det accepteras på våra rinkar.
Nej, och det är helt rätt.
Ja, den prickar in alltså.
Ja, den prickar du helt. Utan jag tycker det är en, vi ska inte glömma, det har funnits i sportens historia och fyllt en roll både som underhållningsvärde och hur man då egentligen, som de pratar, man polisar sig själv, att när det är spelare som inte följde de här reglerna, de oskrivna reglerna, då skötte man det med att kasta handskarna och ta hand om det. Men samtidigt tycker jag vi som sport måste vi utvecklas vidare. Vi kan inte marknadsföra en sport och vill att den ska utvecklas där man då ska helt plötsligt, när många gånger att hos en person temperamentet, man kan inte kontrollera sina känslor, då ska det vara okej att kasta av sig handskar som är till för att skydda för slag och sånt och sen försöka skada eller kanske inte grundtanken, men få en någon sån här konstig respekt hos en motståndare för att man kastar handskarna. Det är förlegat och jag tycker det ska helt bort i sporten.
Och som du säger, när man marknadsför det, förespråkarna för det här menar ju att våld ska stävja våld på något vis. Men det känns i mitt tycke lite bakvänt.
Ja, det är lite förlegat liksom. Jag hoppas att vi har kommit längre med utvecklingen generellt, inte bara i sporten och i alla sporter, utan jag tycker, för mig är det en icke-fråga. Det ska bort ur hockeyn helt och hållet.
Finns det, om vi ska vända på det, finns det någonting som talar för det, att sätta respekt hos motståndarna, att man ska känna att det är spelarna som sätter nivån där ute, inte domarna? Jag försöker liksom bara vrida och vända det här på alla möjliga sätt för lyssnarna skulle också.
Ja, det är ju en intressant fråga, för det är ju det egentligen funktionen man tyckte att den fyllde ibland då, att det var en spelare i motståndarlaget som började ta sig friheter på kanske en spelare som inte hade som roll eller kunde försvara sig på det sättet. Så det var redan en ojämn om man säger maktbalans där, som försökte utnyttjas då. Man går efter i många fall då en bättre spelare för att på så sätt hjälpa sitt eget lag, ta för honom och fokusera på något annat än att spela hockey, och då skickar man in sin egna som hade den rollen för att egentligen lite jämvikt i,
men blir inte
vågen.
Det kontraproduktivt att då äger man på den här stämningen, hetska stämningen.
Ja, det är det. Och sen så ska man ju säga också, man inte ska glömma, man, det är lätt att sitta på läktaren och fördöma det här, om man säger slagsmålen, men när det skedde så var ju, jag har spelat så många matcher där borta i NHL där det, ja, görs ett mål, det applåderas och jublas och sen blir det ett slagsmål, då är det 20 000 som står upp och applåderar oavsett ålder och inställning. Så är det, finns någonstans i oss det här att rättvisa skipas, då tar man hand om det på det sättet. Det är väl det jag tycker med alla andra regler som finns med vad som är straffbart med hakningar och slashingar, att det här måste bort också.
Och sen får man ju en klump i magen också när man ser konsekvenserna för många av de här enforcers som var borta i NHL. Jag tänker kanske framförallt på Derek Bogard, men det finns ju många andra
det
fall.
Det finns
också
många, och den listan är lång då också, som också inte pratas om, därför det, man ska inte visa sig svag, sårbar, men det är många historier efter avslutad karriär med både just av de, ja, psykisk ohälsa på grund av smällar som har tagits mot huvudet, men även för att det var den enda rollen du hade i laget och det förväntades av dig. Och sitta still på en bänk och kanske inte ha tagit byte i två perioder för att veta att nu måste jag någon gång gå ut och göra det här. Det var på större påfrestningar än vad man upplevde det på nära håll, men det är ju tydligt visat nu i efterhand att det satt djupa spår i många av de här killarna.
Kunde du själv känna att du fick visa dig sårbar och vara känslosam?
Det är väl ett personlighetsdrag. Ja, sen har väl jag, min personlighet har aldrig varit det riktigt, utan det, jag har väl kanske mer den gamla skolan att de känslorna höll man inne för att visa att man kontroll över situationen. Jag säger inte att det är rätt, men det var ett sätt som jag hanterade på under karriären i alla fall. Att där höll jag inom mig för att visa att jag har kontroll i alla situationer.
Du har varit på fest i Los Angeles där du har varit den minst kända personen.
Ja, nej, ska jag säga.
Det stämmer inte.
Det stämmer inte. Jag har inte varit på sådana fester heller där man... Och jag ska inte säga, jag har inte varit på någon fest där jag har varit mest känd heller. Men,
nej, det är kanske när marinan har fest här, ja, i så fall.
Nej.
Men jag vet,
dåligt påstående.
Ja, det är så alltså. Jag tänker att när man... Det är väl en felaktig magkänsla på något vis. Men att när man bor där borta så är det mycket kändisfester för att man rör sig i de kretsarna.
Om man väljer att göra det. Vi hade ju alltid killar i laget så att... Var man attraherad av det och ville få en, ta en del av det så fanns det otroligt många möjligheter och att det fanns många dörrar som kunde öppnas om du ville ta del av det. För personligen var jag inte intresserad av det och åkte väl på de fester där det var mer en inbjudan där man inte kunde säga nej, för att man representerar ju också inte bara sig själv utan representerar Los Angeles Kings i många av de här situationerna. Så att det var de tillfällen när jag åkte.
Men du skulle inte klassa det som en festprisse direkt då kanske?
Inte på, nej det skulle jag väl inte göra heller, men inte på de, i de sammanhangen. Det var, än idag är det ointressant för mig att gå på sådana fester. Sen har jag varit på fantastiskt mycket bra konserter i Los Angeles där man har fått möjlighet på grund av vi spelade med Kings och det har jag varit på mycket. Och många bra restauranger, men just det där rent festparty var inte min grej.
När du spelade för Kings, som jag förstått det, du bodde med familjen på Manhattan Beach.
Ja.
Jag tror för många svenskar som lyssnar på det här så tänker man, det måste ju ha varit drömstället. Varför ens flytta ifrån det?
Ja, det var drömstället. Ingenting negativt att säga, utan vi har sagt det många gånger sedan vi flyttade hem att vi var verkligen förunnade att kunna bo på ett sånt ställe. Hade 5 minuter till träningsrinken och en halvtimme ner till matcharenan. Jag tror 50-60% av laget bodde i de områdena just på grund av närheten till träningsrinken. Du har vädret. Du hade 5 minuter ner till havet. Så att, sen att man väljer bort det är väl av andra saker. Alltså, var sak har sin tid. I alla fall för oss och familjen i livet när man då avslutad karriär. Mycket påverkades tror jag också av att blev tradad till Dallas. Med så sista 1,5 åren blev det ett uppbrott från Kalifornien och bodde då i Dallas. Och då blev det för oss väldigt naturligt att hem. Och har man haft en bra uppväxt själv så är det någonting man vill ge till sina barn med sådana värden vi värderar högt som... med utomhus natur med allt från svampplockning, bärplockning. Det är inte privata skogar utan vi har en fantastisk skärgård runt hela vårt land som man kan ta del av. Det var väl sådana saker som vi själv kanske mer än mer när man bor utomlands förskönar hur bra det var här hemma de olika årstiderna. Att det vill man ge då både till sig själv men till sina barn och en närhet till familj som åldras.
Du har två döttrar.
Två döttrar.
Har de någon gång sagt, pappa, varför bodde vi inte kvar där borta? När det kanske regnar i november. Och
ja, framförallt vår yngsta. Hon är ju 16 år idag. Hon var ju bara 3 år när vi flyttade därifrån. Och vi har ju varit tillbaka och hälsat på. Och då, när man kommer då, vi har varit allt från att spenderat en jul där borta för några år sedan. Och har ju planerat de här resorna höst och vinterhalvåret. Då kom ju den frågan, vad var det som var så bra, vad tänkte du med? Men hon var 3 år så att det är mer minnen hon har nu när vi åkt och besökt. Och då, det blir som det alltid blir på semestrar väl, att det förskönas lite.
Men känner ni för deras skull att det var helt rätt beslut att de fick växa upp i det svenska samhället och få sådana värderingar?
Och lite egoistiskt, helt rätt för oss också. Utan det är en viss... Ett visst liv när man är inne i hockeysvängen och i en del av det här laget, den stora familjen. Och sen är man utanför det. Så att jag skulle säga kanske mer ett beslut för mig och min fru än bara döttrarna. Men vi har inte ångrat det.
Du har axelbråkat med Rob Blake vid otaliga tillfällen.
Ja, det stämmer. Hörra.
Vet du vad jag syftar på när jag säger axelbråkat? Det är ju fritt förtolkning det också. Ja. Det jag menar är att ni har suttit på, som man ibland gör, de som är breda vid axlarna, att man, när man ska, jag men, kamp om positionen vid till exempel flygstolarna, ja, eller kanske på bussen, att, ja, vem är längst bak mot sätet, så man slipper vara uppvikt med bröstet. Förstår du vad jag menar nu?
Ja, nej. Det...
För ni är två stora karar.
Ja, vi kamperar ju mycket ihop, och vi, då när vi spelade så bodde man alltid två och två, så vi bodde ju i 5 år så fort vi reste tillsammans, så att... Men jag ska säga, då ska jag säga väldigt lite utanför isen har inte Axel bråkat med han
med på träningar och tacklas och så.
Träningar och när han spelade i Colorado då. Så att en gammal god vän som är också en av de absolut mest ödmjuka personer, inte bara spelare, men så att han skulle nog gärna flytta på sig om det var någon som sa att det här är lite trångt, kan du flytta på?
Ja, det är så. Han är
då skulle han säga, ja, men då flyttar jag på mig så du får mer utrymme.
Men ni spelade ju samma backpar under så många år. Mm. Hur sparrade ni mot varandra?
Om du menar sparrar, hur vi tävlade mot varandra?
Precis, hela tiden höja nivån och driva laget
den
framåt.
Den hade vi, det här höja nivån. Vi hade högt ställda krav på oss själva men även på varandra. Så att jag ska säga att det krävdes. Så han vann ju Norris Trophy där som ligans bästa back, och då känner man att det gäller att hänga med. Jag,
98 ska vi säga, också 2 år efter att du kom till Kings.
Ja, så att det gällde verkligen för mig också. Att han har ju hjälpt mig oerhört mycket, om man säger, min utveckling också som spelare, med att få spela med en spelare av den kalibern. För det gjorde ju också att när han orkade var han på isen, och när vi var backpartner så då var jag på isen, så det bidrog ju till mycket speltid för mig. Sen luktade jag aldrig på powerplay, men då spelade han, men då startade jag ofta alltid boxplay, och om han orkade gjorde vi det tillsammans, men det varit ett powerplay innan då startade jag. Så att han hjälpte mig mycket på grund av det också, att få spela med en sån spelare.
Och jag måste ju säga att ett av de mest bortglömda stora svenska NHL-ögonblicken, det är ju när hans tröja hissas i Staples Center och han plockar upp familjen och dig. Jag får lite ståpäls när jag tänker på det faktiskt nu. Jag är youtuber häromdagen. Jag tycker Kim kan klippa in det också.
There's one other special person, and you know, I kind of look at this as like the last shift that the number 4 will take, and you know, he spoke up here a little bit earlier, but I think it's only appropriate that when I was on the ice, I knew that there was always one guy that had my back no matter what I was doing on the ice, whether I was cheating up the ice or whatever. And my good friend, my teammate, my partner for all my years here, Matty Norsom, I think he would have to be beside me on my left side here tonight. So.
Hur kändes det att få vara med?
Jag fick ståpäls också, för jag hade ingen föran, utan det var ju ingenting de hade, och han hade ju valt att annars var vi rätt förberedda. Du ska gå och sätta dig i den där stolen, efter 8 minuter så ska du hålla ett tal som ska vara 1,5 minut. De hade ju förberett oss precis den här ceremonin då. Men det hade varit Robs önskan då att inte säga någonting. Så att jag satt ju där längst fram på isen då bredvid hans podium, och ja, det är faktiskt, ska jag säga, det är bland det finaste någon har gjort, att då säga att det vore inte rätt att hissa upp tröjan i taket om jag inte har min vänstersida eller min backpartner, vänsterback, bredvid mig, och sen tillsammans med hans familj då. Så att otroligt uppskattat ögonblick, och typiskt honom att göra något sånt där. Fokusen är inte på egentligen honom när det var hans kväll, men det är tillbaka till den personen han är.
Hur tufft var det då 2001 när han tradades till Colorado, ni fick Adam Deadmarsh, R. Miller och ett första val i draften den kommande där, att en sån ledstjärna på något vis för hela organisationen försvinner, och din nära vän?
Ja, det var jättetufft att se han där, för man har ju den här drömmen, framförallt för mig var det, jag ville vinna, och det ville vinna med goda vänner, goda lagkamrater. Det skulle ju göra än så mycket bättre när man har kamperat ihop och kämpat i många år och får kanske en möjlighet att tävla om Stanley Cup någon gång i framtiden. Och när Rob försvann så jag förlorade en riktigt god vän och i mina ögon då också slogs fötterna undan lite med chansen. Målet var ju en Stanley Cup och han var ju då när han blev tradad en av ligans absolut bästa backar. Och det var ju en del av ett stort, ja, som det många gånger blir, ekonomiskt beslut från Kings sida, och Colorado hade djupa fickor.
Och Dave Taylor var ju general manager då. Mm. Kan du på något sätt förstå att han resonerade som han gjorde?
Nej, det enda man ska inte glömma bort att Dave Taylor var general manager. Dave Taylor och Rob Blake var också rumspolare när Rob kom in i ligan. Så då var ju Dave veteranen. Så att om det var någon som ville ha kvar Rob, så Dave Taylor förstod vad han gjorde för laget och hur viktigt han skulle vara för att Dave också skulle behålla jobbet ifrån. Det är ju en spelare man inte gör sig av med. Men beslut som var tagna ovanför hans huvud, och då gäller det att vara lojal och göra, få ut så mycket som möjligt, och fick två väldigt bra spelare för Rob.
Men det var ju inte bara Rob Blake som var på toppen av sin karriär. Just i den eran så måste man ändå säga att Kings var att räkna med. Jag tänker på 2001-slutspelet där när ni sju matcher mot Colorado i kvartsfinalen. Kände du att det var i de åren ni verkligen hade chansen att gå långt också?
Ja, men det, vi hade ett bra lag och en bra kombination. Då yngre spelare, vi hade med Sigmund Palfe som kanske var den bästa spelaren i laget.
Är det den största artisten du har spelat med?
Ja, det kan vara den största när man tittar en ren begåvning vad han kunde göra med puck och klubba, och en otroligt stark skridskåkare. Och jag kommer också...
Lite före sin tid?
Ja, lite före sin tid. Och Rob Blake sa, han älskade, de var ju powerplay. Och han sa, det finns ingen som kan leverera en plattare lyftpass. Och då sa han, då har han ändå spelat med Joe Sakic och Peter Forsberg.
Han
sa,
mycket,
när Sigge Palfi, de här lyftpassningarna så han kunde skjuta direkt, han sa, det var 10 av 10 gånger så landade de platt. Så att vad Palfi kunde göra med puck och klubba när han var som bäst där var imponerande.
Och sen hade ni ju Luke Robitaille som en ledare.
Det var det med en ledare, en äldre, och, ja, Stümpel, Glenn Murray. Mm. Och sen därefter kom Adam Dedmar som var så nyttig.
Fram till skadorna började komma.
Till skadorna, tyvärr, med alla hjärnskakningar som satt stopp på hans karriär. Så att det var i de åren när vi hade ett bra lag som vi då 2001 slog ut Detroit i första rundan och blev utslagna av Colorado som sen vann.
Du har ju varit med, jag tänker på slutspelen med Kings 98, 00, 01 och 02. Mm. Ni blir svepta i 98-serien mot St. Louis, även mot Detroit 00. Och sen är det de här serien mot Colorado som är liksom gå till match 7 båda. Colorado vid den tiden var ju laget att slå på något vis tillsammans med Detroit. Mm. Hur var det att tampas mot dem med de storstjärnor som var där? Och ni var ju faktiskt i samma division också fram till 1998 innan de splittades.
Ja, men det var tufft där, för de här lagen just då, Detroit och Colorado, var otroligt starka. De var bra, de var kompletta lag. De hade inte en svag lagdel. Så att det var ju, vi visste att spelade de sin bästa hockey och vår bästa hockey, då förlorar vi. Men det gällde att kunna störa dem och samtidigt leverera sin egen topphockey. Då var det möjligt. Och det var ju en rolig utmaning, men det var ju också alltid tufft. Det gick inte att ha en halvdan match i en matchserie, därför då åkte du på storstryk.
Du mötte ju dina landsmän Peter Forsberg och Niklas Lidström under deras peakår, kan man väl ändå säga. Hur var det att ställas mot dem?
Jobbigt.
Jag kan tänka mig det.
Mycket jobbigt. Många kvällar med önskan. Varför har de motståndarnas tröja på? Det här skulle vi behöva i vårt lag. Och, nej, men som Peter, när han var som bäst, så var han ju absolut bland de topp 2-3 i hela världen som spelare. Och kunde, jag brukar alltså säga att man, låt Peter sova. Åk inte och tackla och irritera han, för att Så många matcher när jag spelade emot han, då var det så här att ja, du ska försöka sätta stopp på Peter och tackla han och irritera han. Och jag brukar tänka precis tvärtom.
Off-knappen ska vara liksom...
Ja, off-knappen att aldrig irritera, utan bara vara där istället. Se till att vara mellan honom och egna målet och inte åka och hugga och haka och slasha. Jag tror för många som begick det misstaget när han tände till då, ofta lyfte sig när han började spela lite irriterad. Så att då lät man honom sova och hoppas han hade en okej kväll istället för en fantastisk kväll.
Nu möter ju inte du Lidström, du var inte head to head på det sättet. Nej. Men han kunde man inte irritera på något vis, han var kylig oavsett.
Han kan man inte irritera, där kunde man faktiskt sitta och fundas över... Jag brukar säga till många att om man under den eran åkte över, om man säger kanske från Sverige, och gjorde någon NHL-resa och såg en Detroit-match med Niklas Lidström, så kunde man kanske bli lite besviken, för man sett lite highlights här hemma och han gör mål och fina skottfinter. Men åkte du över och tittade på han 10 matcher, som jag som följde han på nära håll, då förstod du varför han var absolut bästa backen i ligan. En otroligt klok spelare, gjorde så få felbeslut och spelade 30 och ibland mer än 30 minuter per match. Så för att riktigt uppskatta honom så skulle man se han flera matcher i rad, och först då tycker jag man förstår hans storhet och förstod hur fantastiskt bra han var.
Jag hade med Lidström i podden förra våren, ja. Och då pratade han om de här tuffa bataljerna mellan Colorado och Detroit. Mm. Och att han och Peter inte hade någon kontakt egentligen under 4 års tid. Man pratade inte med varandra helt enkelt, trots att man var från samma land. Nej. Var det samma sak för dig att du hade en obefintlig kontakt med dina landsmän just för att det var en sån rivalitet?
Ja, man också, ibland är det också vad signalerar du mot det egna laget. Därför jag brukar, charmen med sporten är att det är en lek, det är en sport, men det är också blodigt allvar när man på den nivån, att det, då vill man ju inte signalera heller mot lagkamrater att jag är ute där och jag gör allt för att vinna, men sen går jag ut och äter en middag med motståndarna och high-fivar och pratar svenska. Utan för mig var det ganska viktigt att här är mitt lag som jag ställer upp för vått och torrt. Det är mina lagpolare och de är inte på mitt lag, då är det motståndare.
Så det blev inga middagar med varken Lidas eller Foppa där då?
Nej.
Pratade ni någonting under de där åren?
Nej, det skulle vara någon enstaka man sprang på i korridoren bara.
Och landskamper kanske?
Ja, då och pratar man. Men då, då slår det om. Ja. Då är det en annan. Då är man ju på samma lag. Och då...
Men under ordinarie NHL som ja. Obefintlig kontakt?
Ja, obefintlig kontakt. Och jätte, och både Peter och Niklas, fantastiskt trevliga killar. Så när det var både World Cup och de... Men det var jag spelade ju fler VM än vad de gjorde, för de var alltid i slutspel och vi var ju tidigt utslagna. Men de gånger de var med så är det ju fantastiskt, jättebra killar. Men då representerar ju Sverige och Tre Kronor. Så då...
Men det var som underförstått också att vi har ju olika NHL-tröjor på oss. Det är klart att vi inte ska ha den här kontakten och ses efter matcher. Och...
Jag säger inte rätt eller fel. Det finns ju de som man säger att hade vi kanske vuxit upp och spelat i samma lag... som man säger, jag träffade åt middag med Rob Blake, inte under slutspel, men var hemma hos honom i Colorado när vi var uppe och hälsade på, för att det för mig är det en väldigt god vän, om man säger. Och det kanske hade jag haft någon svensk som jag hade spelat här och samma lag i AIK och sen vid motståndarlag, då hade vi nog, eller jag hade varit okej med att träffa. Men slutspelet blir lite heligt. Där är man ju ofta, ibland även på hemmaplan, man bor på hotell och där är ju bara fokus på ett sak och det är ju slut om.
Ja, jag vet att Marcus Näslund och Peter Forsberg pratade om att de inte heller hade någon form av relation under de där åren. Eller relation. Nej. Kanske de hade, men inte en kontakt. Och jag tror att för dagens, alltså de som lyssnar på det här och är lite yngre, så kanske man tycker att det är lite konstigt och oväntat. För idag så ser man ju spelare ha en mycket närmare relation oavsett klubbtillhörighet. Och jag tycker att det där är nästan, det där attraherar ju mig, att det finns den här rivaliteten på något vis.
Ja, det var ju, ja, för mig är det lite att välja sida. Du är inte på min sida.
Nej.
Det gör dig till en motståndare. Och det, man ska inte göra det allvarligare än vad det är sporten, men det får inte heller bli blasé att det bara spelar ingen roll, att det är bara en av och en påknapp. När det är match och utanför så är det då spelar det ingen roll längre, utan det, det här var mina lagkamrater. De representerade jag vårt och torrt, även om inte jag var bästa vän med alla av dem, som jag var med Rob då. Men han hade en Colorado-tröja på. Jag pratade inte med honom heller under hela slutspelserien. Inte ett ord.
Apropå Rob, Hall of Famer, legendar, nu general manager också i Kings. Har ni någon kontakt? Ses ni nu för tiden?
Ja, vi ses nu. Var det 2 år sedan, var över i Los Angeles innan pandemin. Så då träffade vi och umgicks mycket. Jag var med både, just familjerna känner varandra väl. Och sen var jag nere ett par dagar i rad på jobbet hos honom och se att han
har inte försökt locka in dig i någon roll i Kings organisation.
Ja, vi har pratat om det, och för mig har det inte ännu varit intressant eller aktuellt med den typ av scouting. Därför för mig kommer än så länge Stockholm vara hemma.
Och det är de när barnen är utflugna ur boet så kanske...
Ja, inget omöjligt, så om man inte har fått sparken tills dess.
Och rond 3 med Mattias Nordström här. Ja, vi ska alldeles strax få höra hans smeknamn. Ja, alla vet ju vad det är, men det är ju en del av faktarutan som vi nu ska inleda. Smeknamn.
Smeknamn. Notan. Mm. Alltså det går så långt tillbaka så att det börjar nog låg mellanstadie.
Okay.
Och då är det ju bara en variant på efternamnet Nordström. Och ett tag där alla hade smeknamn i klassen. Det var ingen, tror man, förutom lärarna som kallade mig Mattias. Eller... Så att alla mina gamla barndomsvänner där, då kommer vara mest långsökta och egentligen där man inte kan härleda. Men notan, någonstans från Nordström, någonstans tror jag de kallar mig Notöm.
Jaha.
Alltså,
att... Smeknamnen var bättre förr på något vis.
Ja, jag vet inte. Så att, kanske från Nordström, Notöm.
Ja.
Som då blev notan.
Ja, just det.
Tidigt. Så att, men det har ingenting med noter att göra eller musik, eller, utan det är bara en variant på efternamn.
Mitt favoritsmeknamn, det är Stycket, som Andreas Nilsson i handbollslandslaget har.
Stycket, ja.
Ska passa på dig,
ja,
faktiskt.
Det, om man, ja, Stycket, ja, det är snyggt. Ja. Det är bättre än notan.
Hur många gånger har du fått höra det trötta skämtet? Ja, tar du notan?
Så många gånger så att till slut så man inte ens kommenterar det.
Nej,
utan det blir det här att den har jag aldrig hört förut.
Det kan ju inte vara så att du reagerar när någon säger matte. Du känns ju inte som en matte.
Nej, det har nog väldigt få personer någonsin kallat mig. Utan det har varit notan är väl 95%, annars är det Mattias.
Ålder?
Ålder, 49.
Mm. 50 närmar sig.
50 om inte ens ett år.
Hur känns det då att ta på den siffran?
Ja, det känns bra. Jag har inte haft, inte vid 30, inte vid 40, inte vid 50. Utan det där många säger, jag önskar vara 25 igen. Och jag är så här, nej, jag gör inte det. Bara kanske kroppsligt när man vaknar ibland på morgonen. Att jag säger, det var enklare att vakna vid 25, mindre stel. Men jag har inte haft någon åldersnoja, utan jag tycker när man når om det nu, jag tycker också det här att om det är 40 precis det årtalet eller 50.
Det är saksamma.
För mig har det alltid varit saksamma, utan jag tycker, om jag tittar bakåt till 30 och 40, att ta med sig lite nya saker.
Men du verkar ha det här tankesättet att var sak har sin tid.
Men jag känner verkligen starkt för det, att var sak har sin tid, och det gäller även, jag tycker, alltså jag är väldigt stolt över det jag åstadkom med hockeyn, och jag brukar säga också att det är en ganska egoistisk grej. Jag valde hockey allt från när man sprang på garageplan och till, det var ju glädjestyrt, och sen fick man göra det, förverkliga sin dröm med NHL, men för mig är NHL-hockey den unge mannens sport, och den tiden har gått vidare. Sen vill inte jag då att man, som jag säger, är stolt över vad åstadkommer, men associeras alltid med notan hockeyspelaren, som jag säger, är stolt över. Men det finns ju också en annan sida, att man, jag är ju en annan person också som jag anser kan göra andra saker. Kanske inte lika bra som det blev med hockey, men jag försöker i alla fall. Och då är det kul att man, just när du säger de här fördomar, åt båda hållen, att ja, men jag är ju något annat än bara hockeyliran. och vill bli bedömd över det, så man inte alltid kliver in i ett rum, vilket ibland är svårt att det är gamla hockeyliran. Ja, det är det. Och det är jättestolt över att det gjorde jag fram till jag var 36. Nu är jag snart 50. Så på de här åren däremellan så formas man ju om till något annat. Någonting nytt. Kanske inte bättre, men någonting annat.
Fordon.
Fordon. Ja, det finns det många roliga. Mm. Som jag är inne på, älska båtar.
Du känns ju som en person som har en maskinhall för övrigt.
Ja, nej, men jag älskar ju maskiner. Ja. Skruvdragar och gersågar. Och
därför skulle du haft det som fördom istället?
Ja, kanske man skulle haft det. Men nej, det finns ju mycket roliga maskiner. Synd att de gör negativt avtryck. Allting från
boken.
Ja, det. Och idag blir det ju med miljön. Ja. Jag tycker fyrhjuling, snöskoter, röjsågar. Mm. Jag tycker det är... Nej, det är alltid gillat.
Får gå över till elvarianterna på de där.
Ja, precis. Verktygen. Får göra det. Men, och stora, men den är ju bra. Segelbåtar är väl någonting. Jag älskar att bara med vindens kraft få segla. Så att, men det, då kanske det faller bort att det är en maskin riktigt.
Nej, men det blir några turer med segelbåten här i skärgården då.
Ja, men det försöker vi. Jag har faktiskt gjort både lite Gotland runt segling och seglat. Och där tycker jag är väldigt kul också. Där drar jag ihop lite parallellen. Vi har varit 8 stycken då, besättning, när vi har seglat Gotland runt. Att det är också ett lagspel. Där man är så beroende av varandra och varandras prestation. Även om det är tävling på amatörnivå, så kommer ju hornen fram hos alla att man vill göra bra ifrån sig när det är tävling. Och det går inte bara att styra rakt om det inte är någon som navigerar och åt samma håll, om ingen får upp seglen. Så att, fantastiskt kul samspel och laganda på en segelbåt när man tävlar, som jag ändå kan relatera tillbaka till med lagidrotten.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000 i månaden.
Nej, inte längre, men jag har ju gjort.
Ja, ditt bästa kontrakt, nu kanske jag är lite snett på det, men det var väl det sista med Kings tvåårskontraktet som gav dig 68 miljoner över 2 år.
Ja, men det kan stämma.
Ja, jag för mig i alla fall det när jag kollade Cap Friendly. Mm. När man pratar om summorna, det är ju en väldigt liten procent i Sverige som har uppnått de siffrorna. Hur resonerar man då i vad man vill investera i, och hur man sparar, och hur man går tillväga?
Ja, annorlunda idag kanske än när man då i den åldern fick pengarna. Så att det är en väldigt svår, ganska komplex fråga med hur man tänker. Jag önskar att jag gjort många andra beslut än vad jag gjorde då, idag. Men det är väl för att man kanske omvärderar vad man tycker om.
Som vilka då?
Nej, men som idag, personer har blivit intresserade av, om man säger, skog och mark. Alltså det tycker jag är en fantastisk resurs. Och sen att man idag, jag är en liten skogsägare. Och jag brukar säga, jag tycker inte man lånar skogen för nästa generation, även om man på pappret äger den. Men sånt önskar jag att man hade tittat på tidigare i livet då. Men igen, tillbaka till att var sak har sin tid, så såg jag inte på det då. Så att, och sen så är väl insikten, det är väl också en sån här tråkig åldersgrej, att väldigt få saker av dem som man kan köpa i det jag har minnen av. Det var väl kanske drömmen motorcykeln som gjorde det möjligt att komma dit bort. Att det, men annars så är de minnen och upplevelserna är ju sällan kopplat bara till saker som jag haft råd med. Och det låter ju så här. Det är alltid enkelt för dem om man har pengar och säger att det inte är viktigt. Pengar är viktigt för det ger en massa möjligheter. Jag skulle inte kunna bli en skogsägare om jag inte hade... Eller det kanske hade kunnat blivit ändå. Så, där, så att, därför är jag liten, ska jag säga, annorlunda inställning till pengar idag än vad jag hade när jag tjänade dem.
Din favoritplats?
Skogen, skärgården.
Det blir en mix där alltså.
Ja, men det blir det. Men det man än, men jag skulle väl kanske säga...
Värdera svenska skog mot Manhattan Beach.
Nej, men då förlorar Manhattan Beach.
Ja, det är så.
Ja, alltså. Absolut. Utan det finns en, för mig, en friskhet som i den svenska skogen. Och kanske framförallt efter nu vi har fått en riktig vinter, när våren kommer, så känns det som hela naturen har fått sin djupfrysning, tinat upp, och den fräschheten när det börjar växa igen. Och hur egentligen den växtkraften som finns under den korta växtperioden vi har, den för mig är svårslagen med då känslan och lukterna som finns i skogen.
Då var du på toppen av din karriär.
Jag skulle säga, vad har vi då med åren 2001-2002 där omkring. Sen faktiskt så hade jag individuellt mitt sista år med Dallas. Måste jag flika in, det var väl
2007-2008.
Ja, det var väl kanske mitt individuellt, om man säger.
Ja, varför lägga av där? Ni går ju till conference-final mot Detroit också.
Mm.
Du är ju, som du är inne, lite på toppen. Och du är i Dallas som bevisen kunde gå långt under den där perioden av NHL.
Det var väl ett löfte jag hade givit till mig själv.
För Dallas vill ha kvar dig.
Dallas vill de erbjuda mig 2-årskontrakt. Efter den säsongen då, när vi blev utslagen. Och hade väl lovat mig själv att den dagen jag inte brinner för det som jag gjorde under alla de 15 åren, så ska jag lämna vidare facklan till liksom lite nästa generation.
Det blev väldigt naturligt med Niklas Grossman där för övrigt.
Ja, det är också.
Du lämnade faktiskt facklan till honom.
Till Grossa att ta över där. Men sen var det, och för mig var den, och sen en egoistisk sak. Jag hade genom åren sett många spelare som avslutade karriärer som tyckte att jag hade ett år kvar i mig. Jag hade väl minst lika, var väl bättre eller lika bra som han som fick kontraktet. Och det där såg jag hur många hade väldigt tufft att släppa, och det satt spår in i efterkarriären. Att när lampan slocknar, man inte efterfrågar längre, och man tycker att jag hade ju det fortfarande. Där hade jag väldigt respekt för när jag såg äldre spelare som försvann ur ligan. Där jag tyckte då, jag ska inte säga att de for illa, men ofta av egna då kände att jag var inte klar. Och då var det rent så egoistiskt att säga, men om jag får bestämma, ännu mer att de erbjöd ett kontrakt och tala om för mig själv att ja, men jag säger nej till pengarna. Jag säger nej för att de vill ha mig. Alltså, var väl lite, jag hade funderat på det ett tag, att om jag kan skulle jag vilja avsluta så, att lämna både då det ekonomiska och säga att jag säger nej till det. Mm.
Men jag tror inte många skulle ha vågat ta det beslutet, med tanke på du hade ju ingen Stanley Cup ring heller, och det är en sån lust och drivkraft att nå dit.
Ja, det är det.
Så jag imponeras ju av att du faktiskt i det skedet tog det beslutet.
Ja, och jag, som jag säger, väldigt egoistiskt, därför jag faktiskt känt efteråt också att det, för mig var det rätt beslut. Det är någonting lite kan, som jag tycker, klappa mig själv på axeln, att jag avslutade på mina villkor när jag ville.
Det största du vunnit, VM-guldet 98, när Johan Thornberg av alla avgör där i dubbelfinalen som spelades två matcher mot Finland.
Ja, och då var jag ju knappt delaktig i den turneringen.
Nej, men du har ju ändå en VM-guldmedalj ja. I troféskåpet.
Ja, och det, men den
och
känns,
silver också har du ju. Men, ja. Men det känns inte som att det.
Nej, det gör ju inte om man inte. Jag spelade 20 minuter den VM-turneringen.
Ja, det var så lite
ja,
alltså.
Och sen fick jag en slashing över knäskålen och slog av en nerv. Så att,
jag minns, eller nu var jag så pass ung, men jag minns inte att det var så få minuter det blev totalt ändå.
Och då känns det ju så att jag var ju krav från Los Angeles, flög tillbaka ett par dagar senare för att träffa läkare i Los Angeles. Så att när killarna firade guldet, då hade jag varit tillbaka i Los Angeles en vecka och höll på att rehabba och gick med en stödskena i ett halvår nästan.
Så var det, ja. Och på tal om skador och turneringar, hur mycket grämer det dig att du åkte på hjärnskakningen säsongen 2005-2006, vilket gjorde att du inte kunde vara med i OS i Turin, där du faktiskt hade ett A på bröstet inför det mästerskapet också?
Ja, nej, det var surt. Men jag har försökt tänka så här, det går inte att säga surt för att de vann ett OS-guld och jag ville ha varit del av det, utan det är samma jag såg som att jag hade inte heller velat varit utan OS i Nagano.
Trots att ni åkte ut i kvarten där?
Ja, i fiaskomatch. Eller i kvarten, förlåt. Ja. Nu pratar vi i Salt Lake City.
Ja, 2002. Mot
2002 i Vitryssland. Liksom, det är inte det för mig det handlar om, utan man är... Jag har varit lika stolt varje gång jag fått representera. Så att man kan inte välja. Utan jag är lika glad att jag var med under i Salt Lake City. Som ja, en liten besvikelse att jag inte kunde vara med. OS-turneringen var en besvikelse på grund av en hjärnskakning. Sen att resultatet blev ett OS-guld. Det kanske inte hade skett om jag var med. Så tänker jag. För det var faktiskt en Niklas Kronvall som kom in. Egentligen för mig då, i den rollen som blev inkallad efter, och för mig inte lagt så mycket tråkigt. Nej. Men
jag tror att om man frågar person som kan klassas som hockeyfantaster i Sverige och ställer frågan rakt så här: var Mattias Nota Nordström med 2006? Jag tror att 8 av 10 skulle svara yes. För du var ju så bra i NHL under de åren också, och given i landslaget när du väl kunde tacka ja.
Ja.
Men jag vill ändå återkoppla också till 2002, för Tommy Saar var med för exakt ett år sedan i podden och pratade då om hur han har blivit ihågkommen för det misstaget mot Ryssland. Och att han i efterhand kan känna att det inte fanns något skyddsnät som liksom samlade upp honom, varken han åkte tillbaka till Edmonton eller från landslagsledningen, utan han lämnades själv i det där, och att det satte enorma spår. Var det så mycket att man fick bära sina egna misstag för den generationen av spelare som du tillhör där? Tidiga 70-talister och in mot 80-talisterna.
Ja, men nu pratar vi precis 2002, det är 20 år sedan nu. Att, det är mycket som har förändrats när det gäller de här, kring de här delarna. Att så var det då. Utan,
det var upp till en själv.
Ja, det är väldigt mycket upp till en själv, och det är väl först senare åren det har lyfts mer frågor kring den här psykisk hälsa i sporten. Jag har alltid sagt att jag tycker, om du tar NHL, det är bara för att man är duktig på hockey så är det inte att du utvecklar några supermänniskor inom andra områden, utan allting finns där också. Det finns de som är dåliga självförtroende, det finns de som är spelberoende och alkoholberoende, narkotika. Alltså, det är en liten spegling av övriga samhället, att problemen finns där också. Bara för att du är elit inom ett område så gör det inte att du är elit inom en annat. Oftast åt andra hållet. Lägger man väldigt mycket tid och fokus på att bli bra inom ett specifikt område, så är det många andra områden som får ta stryk för det, för du har inte tid att lägga på dem.
Och nu tycker jag vi ska ju minnas Tommy Saar för guldet 98 när han var så fantastiskt bra, och 94 också OS. Men du som har varit lagkamrat med honom, hur är det att följa det som har skett här med att han har åkt fast för rattfylla och även dömts för det?
Nej, det är alltid tragiskt att se när man mår illa och far illa, om man säger, sånt som Tommy har gjort, och mycket härleder tillbaka till en tiondel av en match som har satt djupa spår för Tommy då. Och det här är ju nackdelen, att vi, om vi slår och använder oss av våra sökmotorer och tar fram information, så tenderar ju att det negativa får ibland mer uppmärksamhet än det positiva. Det
blir väldigt svartvitt också, inte så nyanserat.
Ja, och det kanske är mänskligt i oss, som att åka förbi en bilolycka och man tycker det är hemskt och var tragiskt, men du kan inte låta bli att stirra och
sätta upp kameran till och med.
Ja, och tar upp kameran. Så att inte unikt i Tommys fall, men det är lika tråkigt varje gång det sker.
Din största motgång?
Nu pratar vi under karriären.
Det kan vara hockeykarriären eller livet.
Livet. Min största motgång. Nej, vi kan väl ta det kopplat till i hockeykarriären. Det var nog tv-pucksuttagning för Stockholm. Där jag fick brevet i brevlådan.
Nu pratar vi sent 80-tal här.
Ja, sent 80-tal. Och då trodde jag inte bara hockeylivet var över, utan jag kände att nu är livet över. Så viktigt var det då. Och inte komma med den uttagningen. Så att det kommer jag ihåg när jag öppnade det där brevet. Då var jag krossad.
Det är ju en sån enorm press kring den här åldern, 14, 15, 16, när man ska tas ut i TV-pucken. Är det en turnering som behöver förändras, slopas? Eller tror du att det är nyttigt också med en utslagning så pass tidigt?
Nu när jag tittar på det, jag tycker absolut inte det ska slopas, utan bara att man ska få de här unga killarna att förstå att beror på, är ditt slutmål med karriären TV-pucken, och att du sen efter TV-pucken ska sluta spela hockey, ja, då är det ju över sen. Men det är ju väldigt få som att resan, drömmen slutar vid TV-pucken, utan resan kanske är i A-lagshockey, kanske är Tre Kronor, kanske i europeisk liga, och för några är drömmen och många NHL. Då är ju bara TV-pucken en liten
delmål.
Ett delmål, och ibland så kanske det inte är ett mål, utan det kanske är en måttstock som talar om att här står du nu i bedömningen mot dina medålderspelare. Och sen får du en kilometertid när du springer Cooper-testet, och du får en knäböj-test som talar bara om här är du nu.
Och så en sån morot för de som inte kommer med också.
För mig var det ju startskottet till att faktiskt, det var väl där riktigt så att vad kan jag göra, men jag ska bli bättre. Jag måste träna mer. Så att då får man, att man tar det som en måttstock. Därför man ska inte ta bort någonting från de killarna heller som blir uttagna och är bland de bästa i TV-pucken. De måste också få sin sporre, sin kvitto på att det du gör är rätt. Vi kan ju inte ta bort det heller, att alla ska bara vara i en stor grå massa, utan det är lika viktigt att du får pris för bästa back i TV-pucken. Det är väl fantastiskt. Vi måste ju ha både morötter, så för en spelare kanske det är att han fick lillstrimma priser, och för någon annan är det att han inte blev uttagen. Mm.
Så du gillar inte att man har tagit bort de individuella priserna från TV-pucken?
Nej, varför? Mm. Varför? Vi har ju varenda lotteri och andra, att det är väl någonting det är väl kul.
Mm. Alltså, och vinnare måste och finnas och existera.
Ja, springa först över mållinjen, ska du inte få en guldmedalj längre då? Eller om du slår nytt världsrekord i skridskoåkning, ska inte det uppmärksamma?
Varför idrottar man då?
Ja, precis. Utan någonstans måste, och tävling är inte för alla. Jag brukar säga att idrotten tar fram det bästa och de sämsta egenskaperna hos alla oavsett ålder. Och det är kanske än mer när man är äldre nu, när man gör lektävlingar, så brukar jag säga att så fort man nämner ordet tävling, nu ska vi göra det här på tid. Så
det är nästan fult.
Ja, men det börjar, man ser oss några taggar till och talar om att jag är bra på att tävla.
Mm.
Och,
ja, men jag tänker i dagens idrottsvärld så känns det nästan fult att...
Ja, det är, men jag tänker om man säger mer generellt vem man än är. Och sen så är det alltid någon som börjar tala om vilka sjukdomar de har haft senaste tiden. De har haft ont i halsen och har en dålig hälsena innan man börjar tävla ens. Och det brukar jag säga, det är det som är roligt med tävling, att det tar fram lite nya egenskaper. Och
karaktärsdrag också.
Karaktärsdrag, absolut. Och del trivs i momentet tävling, och gör man inte det, då finns det så mycket andra roliga sysselsättningar.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Jag måste nämna min gamla Rob Blake.
Ja, han återkommer här.
Han gör det, därför jag känner han så väl, och han representerar som person, inte som, alltså vi vet vad han har gjort på isen och han är Hall of Fame och det, men att vara den spelaren och samtidigt vara den personen han är, en extremt ödmjuk, dela med sig, laget först, vill inte, det är någonting jag har sån respekt för.
En klubb du inte gillar?
Djurgården.
Ja, det är det naturliga svaret på något vis. I NHL var det just Colorado Detroit vi pratade tidigare om? Eller var det någon divisionsrival?
Det blev ganska mycket med San Jose.
Ja, för att ni möttes ofta.
Ja, vi möttes ofta. Där var det tuffa bataljer, och även Anna här. Men jag kommer ihåg framförallt San Jose.
Den förelämpningen hörde du oftast ute på isen?
Ja.
Det var så, var det mycket trash-talk.
Det var så många så jag vet inte.
Nämn någon dag.
Nej, men det är faktiskt 95, då var det ju lockout i NHL. Och då var det farmalagshockey och AHL fick en väldig uppsving. Både publik och alla NHL-scouter fick ju jobba där nere. Då blev uttagen till All-Star-laget i AHL. Och då kom jag ihåg att vi spelade då, tror jag, om det var 12 matcher per säsong mot i divisionen. Och en av dem var i Providence. Och där var ju All-Star-weekend. Och då var det, tänkte jag, All-Star-weekend, jättekul. Och man åker ner på isen. Så det första jag ser på isuppvärmningen inför den här dag ett var Skills. Då var det två stora plakat bakom målet där det sa "Go home Nordstrom" på All-Star Weekend.
Allvarligt?
Ja, så stod där konstant under hela
Men vad hade den personen emot dig?
Ja, han tyckte jag skulle åka hem till Sverige i alla fall. Så att det var...
Måste vara mycket Chicken Sweet också.
Ja, den var Chicken Sweet. Försvann med åren lite.
Men, var du duktig på trash talk?
Nej, ska jag inte säga.
Nej.
Men utan tycker det sällan fungerar. Och på de få personer, men nej, trash talken la jag ingen större tid vid.
För ett och ett halvt år sedan så uppmärksammades ju att flera NHL-coacher egentligen var penalistiska, att de har mobbat flera personer. Jag tänker på Bill Peters, Mike Babcock, men även din tidigare coach Mark Crawford var ju också med i den här vevan.
Mm.
Och Sean Avery, din tidigare lagkamrat, vittnade om att han hade blivit sparkad av Crawford under en match.
Mm.
Och av de här tränarna du hade, Mike Keenan, Colin Campbell, Larry Robinson, Andy Murray och Mark Crawford i NHL under de åren du var aktiv, upplevde du någonting som typ Johan Franzén eller just Avery eller andra har vittnat om?
Ja, och absolut. Det var en del av miljön, om man säger. Och trodde att det var en del, så skulle det vara. Kanske funnits så länge också att man tog med det här nästan från det militäriska, ledaren ska vara liksom det, konsekvenser. Så att det var vanligt. Och jag har faktiskt inte reflekterat så mycket över, utan igen måste jag tänka varför man hanterar och tar det på olika sätt. Absolut personlighetssak. Sen tyckte jag vi hade... Man bildar ju också, eller vi gjorde ofta i laget, en väldigt tajt anda. Så att var det inte jag som fick utskällningen, så var det han två stolar bort, och någon veteran klarar sig ofta utan det. Och en jargong som man inte tar det så personligt. Som inte är lätt. Det är lätt för kanske mig att säga som inte gjorde det. Men så hade jag, det var mer som ett spel. Jag ska inte säga att jag satt och flina åt det när det skedde, utan då var det allvar. Men i huvudet kanske jag satt och smilade lite.
Men de mest sårbara hela kanske sållas bort på grund av den här psykiska terrorn.
Ja, den får ju inte finnas, den psykiska terrorn. Och omöjligt för mig att svara varför vi hanterar olika personlighetsmässigt, varför man...
Har du utstått någonting av det här? Alltså jag tänker att du har blivit sparkad under en match, eller att du har fått en utskällning där du har liksom, man inte kunnat skilja på sak och person utan att du förolämpats.
Ja, och sådana saker hela tiden, men...
Vad kunde det vara?
Mike Keenan kom ju springande en gång och...
Han måste ha varit värst.
Ja, dunkar mig. Jag kommer ihåg, första perioden kändes riktigt bra, spela bra, så... Åkte upp med pucken, jag kom till egna blå, drog en röda och så skulle jag lägga ner anfallszonen. Och så lägga ner och så tar de ner på volley, vänder anfallet och ner i zonen. Och sen kommer jag in i båset och kommer Keenan springande och slår till mig eller på axelskydd och så att jag tittar bak och så. Men fan tror du att du är? Tror du att du är Brian Leach eller? Och efter det var sista bytet den matchen.
Ja, du fick sitta
efter det. Ja, resten av matchen. Det här var ju, satt i två perioder, läggs bort bara till att skyffla vänster, höger. Och antingen så här, är det penalism? Blev jag satt i djupa spår i? Men nej, utan jag, det var ju inte så mycket jag kunde göra. Men jag var noggrann nästa gång jag lade ner pucken. Att det var inga klubblad i vägen. Så att upplevt mycket av det. Och samtidigt tycker jag, för mig, och nu säger jag inte att det är rätt, men för mig har det varit en skola jag lärde mig mycket av. Det är en sätt att hantera olika personligheter, om det nu är tränare eller lagkamrater som får utbrott eller...
Och för vissa organisationer kanske det passar också, för att vissa, det finns en viss identitet. Och...
Ja, för vissa passar och jag...
Kanske inte penalism, men nu förstår jag, hoppas att ryssarna förstår här, men att... Ja.
Nej, men att
man har en hård förcoach.
Ja, hård. Bara man får ut det man hoppas, och det är ju ofta med en hård förcoach, och till slut, de har en lite kortare livscykel i, därför man till slut blir dövörat. Det funkar inte att hela tiden gå på med det. Nej, utan du måste, jag tror ju på ledarskap där du har mer en relation. Man inkluderar att förstå sig vad vi försöker göra tillsammans. Men det får ju inte bli åt andra hållet heller, att oavsett vad du gör så är det bara en klapp att allt är bra. Då lär man sig i mina ögon aldrig någonting, att det finns en konsekvens för felagerande.
De här dinosaurierna är väl kanske på väg ut ur sporten en efter en.
Det är de ju, absolut. Och det, de är en produkt av sin era.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Att man, vi pratar om fart idag. Att det är fart. Det är hela tiden team speed, det pratar om i NHL. Och även här hemma att vi ska ha fart i hockeyn. Jag älskar åt det hållet utvecklingen jag har gått med en mer teknisk spelare, mer en skickligare individ som gör laget bättre. Jag vill se att farten får inte bekostas av spelet, som jag tycker ibland försvinner när det är bara långa uppspel, vinkla ner på forward med fart, fart, fart. Utan de skickliga spelarna tror jag kommer, även som är snabba också, men utrymmet med spelet igen. Tillbaka till det här att puck inom laget, att kontrollera spelet. Du löser problemen på vägen upp genom mittzon för att spela ut din motståndare, än att bara chippa och åka ifrån motståndaren.
Men kanske inte ändå som under Dead Puck eran som du var en stor del av från mitten av 90-talet till 05.
Den ska bort.
Ja,
det är ju spelförstörning. Jag pratar om det, att hålla puck inom laget. Detroit, när de var som bäst, liksom, hur hade man inte, gick man bet på vänsterkanten, då la man tillbaka back-back, ny lösning, skickliga centrar som kunde spelfördela och lösa, jag brukar säga den här triangelhockeyn, lösa problem på små ytor som gjorde att helt plötsligt hade du en snabb två mot etta från hörner, från mittzon, så att inte allt blir att vi tror att underhållningen är att pucken ska bara i fart i raka linjer upp med ett avslut och så är det raka linjer åt andra håll, utan de bästa spelarna kommer alltid vara bäst i de situationerna också.
Håkan Lov var med för 2 veckor sedan. Mm. Han uttryckte att han skulle vilja se att det tillåts med lite fler hakningar och fasthållning för att sänka farten, och att man då kanske undviker fler huvudtacklingar. Och även att man kanske gynnar det spelet för de här artisterna, att spelet sänks lite, blir en helt annan rytm och de här kanske blir mer framträdande.
Helt inne på samma linje, men jag säger så här, sätt in rörlinjen igen.
Jaha.
Så att man sänker farten, därför det här vi kombinerar huvudskador med hög fart, vi har pratat om, ja men vi gör en bandyplan då. Och då, men det var, hur kraftiga blir de kollisionerna så länge vi har kvar reglerna att du får tacklas i hockey? Då är det riktiga skador. Jag har sällan sett en skada när man spelar 3 mot 3 i en zon. Nej. Om det inte är någon som är ute efter att sätta en armbåge i huvudet på någon. Därför du hinner aldrig få upp den farten. Men det är precis samma som Håkan är inne på, att de spelskickliga, de kan hantera en, säg en hakning, men om det är en screen, hitta passningsskuggor, lurigheten, de kommer absolut skina även i de situationer.
Blir mer dynamisk sport också.
Jag tror det, att det är flera, precis att den här dynamiken, men att ibland är det ett fysiskt spel att skydda pucken eller börja använda tacklingarna till vad de från början. Antingen handlar det om att separera motståndaren från puck eller att skydda puck. Det handlar inte om att sätta sig i respekt eller köra över någon, utan det fysiska spelet gör hockeyn till en bra, unik sport så länge det görs rätt.
Hur tycker du att det har utvecklats då? För det är ju en hela tiden diskussion, var ligger ansvaret? Är det hos tacklingsmottagaren eller är det hos den som faktiskt delar ut tacklingen? Och där finns ju ett 60-40 ansvar, pratar Svenska Ishockeyförbundet om.
Ja, det är det här har blivit att jag har inga kommentarer om 60-40, det är väl helt korrekt, men om vi tittar på alla andra misstag som bara görs i ett byte med en passning som är lite för långt framför en styrning som går en decimeter. Alla små misstag som görs varje byte, då kommer det även ske i tajmingar, i tacklingar och i kontaktspelet. Så att jag tycker man måste tillbaka till att som puckförare eller precis spelat ifrån det pucken tänka att var befinner jag mig på isen? För så pass skickliga är killarna på den högre nivåerna från juniorhockey upp att man vet att liksom, genom mittzon var det, när man, det där backar kliver upp en meter, två meter sarg, hörner. Hela tiden är jag här så måste jag ha en medvetna om jag är tacklingsbar. Ja. Och även om du inte är tacklingsbar enligt regelboken så är jag en utsatt position. Så här är jag redo att ta emot en tackling på grund av att motståndaren kanske felbedömer, kanske snubblar. Jag är ett farligt område där jag vet att här kan det hända saker i en kontaktsport. Så att efterlyser en större att man egentligen åker runt och tänker att när jag är på ett byte inne i den här rinken, då har jag hårda sarger, plexi och en is. Jag är ansvarig för min omgivning hela tiden.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
CSKA Moskva på 80-talet.
Ja, de var ju rätt duktiga. Bara rätt hålla duktiga. Pucken inom laget också, ja. Som du nämnde tidigare.
Det hade varit något.
Ja, det kan jag tänka mig. Den sista traden du är med i, 2007. Ditt kontrakt är på väg att ut med Kings då. Jaroslav Modri, det är flera draftval. Och även Johan Fransson faktiskt som är med i Leksands lag idag går ju mot Kings sida och du skeppas till Dallas. Hade du velat avsluta med Kings?
Det hade varit kul på ett sätt och samtidigt så är det, jag tror man, jag hade mina chanser och det var tid för dem att göra den här förändringen. Jag hade förmånen att komma dit 96 när de talade om att det är en del av deras tro på framtiden, en stomme i laget. Det byttes tränare, det byttes spelare genom åren och vi hade vad de ansåg då en stomme där de fortsatte bygga kring. Det byttes sportchef, ny GM. Allt byttes och gjorde de. Till slut så måste du titta på ledargruppen. De här killarna har inte levererat det vi trodde. Det är dags att byta ut dem. Så att för mig är det bara egentligen en lite naturlig gång att det var dags. Det kunde ha skett något år tidigare. Det kunde ha skett ett år senare.
Så du hade ändå förståelse för att den nya general managern då, Dean Lombardi, ville göra sin grej så att säga och göra en ombyggnation?
Absolut. Jag hade ju inte levererat. Jag har fått den möjligheten och förmånen att vara en del av stommen i laget i så många år och fortfarande inte leverera. Då är man utbytbar. Och så ska det vara.
Och det blev ju två segrar i Stanley Cup också för Kings där.
Ja.
Några år senare.
Ja, det blev det. Och då fick jag in en verkligt bra stomme. Kopitar, Dowdy, Jonathan Quick, Dustin Brown som de byggde sina mästerskapslag kring.
Där är du om 10 år.
I skogen?
Jag tänkte säga i Kings organisation.
Jaha. Nej, det får vi ju se absolut. Utan, men samtidigt så är det jag tror jag står fast vid svaret skogen. Alltså det är sånt som dragningskraft och haft det naturen, om det har nu varit på vatten på en skärgård eller skogen, kanske på en liten frusen sjö, spela lite 3-mot-3 hockey.
Ja, det lät inte helt fel faktiskt. Notan, ditt avsnitt är nu slut. Jag tackar dig så enormt mycket för att du var med i Hockeypuls podcast. Hur var det här?
Det var mycket trevligt, Adam. Stort tack att jag fick vara med.
Och minnas tillbaka lite.
Ja,
det
precis.
Bästa och det kanske värsta.
Ja, lite tillbakablick är alltid nyttigt.
Ja, stort tack.
Tack så mycket.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Det är ju några månader kvar av den här hockeysäsongen och kommer fortsätta gästavsnitt varje torsdag framöver. Har ni några funderingar eller frågor, då är det adam.johansson@expressen.se som är mejladressen. Annars finns det också på sociala medier. Nu tackar jag och Mattias Nota Nordström för oss och hoppas att ni är med nästa vecka också.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.